äger grund sydväst 6. Kuggören syd 2, Brämön sydväst 3, Lunge syd 7, dålig sikt och regn. Skagsudde sydost 5, dålig sikt och regn. Järnäsklubb sydost 4, dålig sikt och regn. Holmön sydväst 6, Bjureklubb och Peter Rönnskär syd 7, Rödkallen syd 9, Kemi 4 sydost 11 och Storön sydost 6 meter per sekund. God morgon.
Lite fågelsång, kanske en veckaklocka eller bara Pet Morgons signatur. Man väljer själv vad man vaknar till. Jag tänkte vakna till Ekots nyheter om en stund. Annika Nordin, nya besked från USA hör vi om.
Ja, det handlar om inreseförbud till USA. Ett besked som kom från Trump här nyss.
Någonting vi kommer att fördjupa oss i under timmen som kommer. Vi ska också höra att det stormar kring Brasiliens nya miljölag. Förödelselagen, säger kritikerna som oroar sig för Amazonas framtid. Nu visar klockan 6.
Utmaning för hemtjänsten när äldre dricker allt mer alkohol. Putin utesluter vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. USA inför inreseförbud för 12 länder. Det är rubrikerna i Ekots nyheter klockan 6. Allt fler äldre som har hemtjänst lider av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Isabella Björling är utredare där och en av dem som har tagit fram rapporten.
Det kan bero på en ökad ensamhet, en ökad psykisk ohälsa.
Antalet personer som är 65 år eller äldre som har hemtjänstinsatser och identifierade alkoholproblem har ökat. Under 2023 var det drygt 6100 personer, vilket är en ökning med 73% på 10 år enligt rapporten. Eftersom att siffrorna endast baseras på de personer som fått identifierat riskbruk eller beroende, så är sannolikheten stor för att det också finns ett mörkertal enligt Socialstyrelsen. För hemtjänstpersonalen innebär det växande problemet större utmaningar, säger Isabella Björling.
De äldreomsorgschefer vi frågat vittnar om att personalen kan möta människor som är påverkade, utagerande eller befinner sig i mycket svåra livssituationer och att de många gånger saknar verktyg för hur de ska hantera situationen.
Rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar. Men Isabella Björling säger att mer behövs.
Ja, men vi tror ju att man behöver göra fler saker. Äldreomsorgen kan arbeta med att öka personalens kompetens och utveckla nya arbetssätt för att hantera den här växande gruppen. Men vi ser också att man behöver stärka sin interna samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen. Men också tillsammans med regionens olika verksamheter öka samarbetet så att de äldre med den här typen av problematik får stöd och insatser efter behov.
Det säger utredaren Isabella Björling vid Socialstyrelsen. Reporter här var Linn Hallberg. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning, som han i ett regeringsmöte påstår har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей,
Alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de två tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav ett barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sen februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU har släppt ännu en video på nära 5 minuter från operation Spindelväv. Drönarna filmar flygbaserna och svävar över ryska strategiska bombplan täckta med svarta bildäck. Ett misslyckat försök att skydda planen. Explosioner, rök och eld visar att det inte fungerat. USA hävdar att minst 20 plan förstördes, färre än den ukrainska versionen men dubbelt fler mot den ryska. Putin nämnde inte alls den generande operationen vid regeringsmötet igår kväll. Däremot sa han att det varken kan bli någon vapenvila som Ukraina föreslagit eller möte mellan ländernas presidenter. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över massor med hemlig data. Det här uppger säkerhetskällor för tidningen Kyiv Post. Bland de saker som ukrainska underrättelsetjänsten kommit över finns listor över personal, upphandlingar och protokoll från interna möten. Tupolev bygger många av de strategiska bombplan som avfyrar robotar mot Ukraina. I USA har president Donald Trump undertecknat ett inreseförbud för medborgare från 12 nationer. Det handlar om USA:s säkerhet, menar Trump.
We will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe.
I ett uttalande uppgav Donald Trump flera olika säkerhetsbrister som skäl till att medborgare från vissa länder nu stoppas från att resa in i USA. Trump-administrationen hävdar att det till exempel kan handla om förekomsten av terrorister i vissa länder, men också svårigheter att genomföra bakgrundskontroller på de som vill ta sig in i USA, eller att personer från vissa av de här länderna är överrepresenterade när det gäller att personer stannar längre i USA än vad deras visum tillåter. Inreseförbudet börjar gälla från och med måndag och berör medborgare från 12 länder, bland annat Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran och Jemen. Medborgare från ytterligare 7 länder stoppas från att få permanenta uppehållstillstånd samt turist- och studentvisum i USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Donald Trump trappade också upp konflikten med Harvard-universitetet ytterligare i natt genom att stänga av Harvard från USAs program för studentvisum. Det skulle stoppa nya studenter från utlandet från att studera på Harvard. Utrikesministern Marco Rubio ska sedan avgöra om befintliga visum bland studenter på Harvard ska dras in. Trump-administrationen har tidigare dragit in anslag till universitetet efter bland annat anklagelser om antisemitism på Harvard i samband med pro-palestinska demonstrationer. Medan Harvard-universitetet och sin sida menar att Trump-administrationen försöker inskränka den akademiska friheten genom en kravlista på åtgärder man vill se på universitetet. Roger Wilson, San Francisco.
Här i Sverige knivskars en kvinna i 20-årsåldern utomhus i Lysekil strax efter midnatt. Hon fördes med ambulans till sjukhus med oklara skador. En man i samma ålder greps vid platsen och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och övergrepp i rättssak. Liberalerna vill sänka straffbarhetsåldern från 15 till 13 år för de grövsta brotten. Företrädare för partiet skriver på DN Debatt att straffbarhetsåldern fortsatt generellt ska vara 15 år men under en 5-årsperiod sänkas till 13 år för brott som har ett minimistraff på fängelse i 4 år samt försök, förberedelse och stämpling till sådana brott. Regeringen väntas snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Samtidigt så har forskare varnat för att ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador. Hjalmar Lauden är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Det kan få konsekvenser just för känsligheten mot stormar, mot torka. Och då lägga ner en massa resurser på. Och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer. Det kan liksom få, det kan slå bak ut och få motsatt effekter än det man önskar.
I granskogen utanför Umeå visar Hjalmar Laudon vad som händer med granar som har fått mycket gödsel under många år.
träden är också väldigt höga och stora här.
De gödslade granarna ser ju minst dubbelt så tjocka ut i stammen.
Ja. Det är också väldigt mycket mer döda träd som ligger här. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket näring. Om de inte har samma rotsystem så har de inte samma fäste i marken. Och då kan de lättare blåsa omkull.
Regeringen vill alltså att det ska spridas mer konstgödsel över skogarna efter att träden under en period vuxit betydligt långsammare än tidigare. Något som bidrar till att Sverige ser ut att missa EU:s klimatmål eftersom skogen då fångar upp mindre koldioxid. Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Också miljömålsberedningen vill att staten ska betala skogsägare för att gödsla som en del i att nå klimatmålet. Professor Hjalmar Laudon, som tidigare utrett frågan tillsammans med en rad andra forskare, är skeptisk.
Gödslingen kommer inte att lösa den frågan. Det är som ett blindskott på något sätt. Det ger en viss tillväxtökning, men den kommer vara marginell. Det kommer inte kunna svara upp på den så att säga, kolskuld vi har.
Landsbygdsministern och kristdemokraten Peter Kullgren vill inte bli intervjuad utan skriver till Ekot att regeringen värnar om skogsnäringens konkurrenskraft och att det är av stor vikt att öka tillväxten i skogen på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt.
Och reporter här var Magdalena Martinsson. I Brasilien mobiliserar miljörörelsen mot en ny lag som väntas leda till fler storskaliga infrastrukturprojekt i Amazonas. Och det här är något som kritiker varnar kommer öka skövlingen av regnskogen. Vår Latinamerika-korrespondent rapporterar från Brasilien.
Brända svarta trädstammar som ligger på marken, huller och buller.
I oktober förra året reste jag längs väg 319, rakt genom ett av Amazonas mest orörda områden. Under regnperioden går det knappt att färdas på vägen som blir lervälling. Men trots det hittade jag små sidovägar med nyskövlad skog.
Krivande.
Brasilianska politiker har i åratal velat asfaltera väg 319, men miljömyndigheten har hittills stoppat de planerna. Eftersom man menar att det saknas åtgärder för att hindra att skövlingen ökar. Men Brasiliens senat har nu röstat igenom en ny lag som gör att den polemiska vägen kan bli av. Enligt lagförslaget kan regeringen bestämma att projekt som ligger i nationens intresse ska undantas den vanliga miljöprövningen. Vägar, hamnar, oljeborrning, vattenkraftverk och gruvor beskrivs som möjliga exempel. Brasilianska miljöorganisationer samlade igår till krismöte för att försöka stoppa lagen som fortfarande måste godkännas av president Lula da Silva. FNs klimatkonferens hålls senare år här i Brasilien. Men hur ska vi kunna kräva av andra länder att de gör mer om vi själva inte lever som vi lär? Säger miljöaktivisten Marcus Wortmann.
Agora, que liderança que pode existir?
Men regerande arbetarpartiets ledare i senaten, Rogério Carvalho, tycker att kritikerna överdriver. Lagen kommer inte leda till någon förödelse i Amazonas, som folk säger. Och det är orimligt att miljömyndigheten stoppar viktiga infrastrukturprojekt. Lotten Collin i Brasilia.
Och ett längre reportage om det här från Brasilien kan du höra om en liten stund direkt efter nyheterna. Senare idag så träffar Tysklands förbundskansler Friedrich Merz för första gången USA:s president Donald Trump, och träffen sker i Vita huset och kommer i ett läge där relationerna mellan USA och Europa är spändare än på länge. Och många frågar sig också hur det personliga mötet mellan Trump och Merz kommer att bli.
Ja, Tysklands nya förbundskansler Friedrich Merz väckte uppmärksamhet här i Tyskland när han för någon vecka sedan härmade sin amerikanske kollega Donald Trump öppet. De två hade pratat i telefon och Merz berättade för en skrattande publik här i Berlin hur Trump lät när han beskrev staden Chicago. Frågan är nu om Merz lätt putslustiga imitation av Trump kommer påverka dagens mycket emotsedda första träff mellan de båda ledarna. Merz har i alla fall förärats att övernatta i Vita husets officiella gästrum och säger sig vara väl förberedd inför pressträffen inför löpande kameror i de nu berömda gula fåtöljerna framför den öppna spisen i ovala rummet. Trumps möten med den förra kristdemokratiska tyska förbundskanslern Angela Merkel var kyliga, men en hel del talar för att kemin mellan Merz och Trump kommer att fungera bättre. Inte minst Merz stora personliga erfarenhet av USA, hans goda engelska kunskaper och det faktum att Tyskland sedan Merz tillträdde lovat att tydligt öka sina försvarsutgifter, något som Trump länge krävt. Daniel Alling, Berlin.
Just nu så har SVT tekniska problem som påverkar sändningen av morgonstudion och SVT Nyheters hemsida fungerar som vanligt enligt SVT. Så vädret i Götaland och Svealand, sol idag varvat med stackmoln och i de västra delarna någon eftermiddagsskur. Till kvällen så rör sig ett mer omfattande regnområde in från sydväst. I södra Norrland drar nattens regn bort norrut och följs dagtid av uppehåll och tidvis en del sol. I norra Norrland till en början mulet och disigt och regn och senare under dagen uppehåll och en del sol. Temperatur allmänt 15-20 grader och vid regn 10-15 grader. Det var Ekots nyheter.
Och Petmorgon här som kommer att hålla er uppdaterade hela denna torsdag. Vi ska bland annat prata om överenskommelsen om att Sverige ska hyra fängelseplatser i Estland. Vad som krävs för att det ska fungera om en timme. Och så är det ju en speciell tid på året också.
Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
Just det, 37 miljarder kronor ska ut till över 2,4 miljoner svenskar. Vi ska höra en sparekonom om hur man kan tänka kring det där. Och apropå siffror, ekonomi, Filip Ramqvist, pengar i form av stigande advokatnotor.
Ja, vi gör ett nedslag i det så kallade Lundinmålet, Sveriges största rättegång. Förundersökningen inleddes för 15 år sedan, rättegången 2023, och det är knappt ett år kvar av rättegången. Det här har gjort att advokatnoterna har, ja, når rekordnivåer. 400 miljoner kronor kommer det kosta.
En nyhet i Ekonomi Ekot. Vetenskapsradion, Gustav Klarin. Jag tänkte fråga dig hur lång en sekund är.
Ungefär så.
Ja, jag tror det var lite längre. Jag testar en gång till. Jag räknar till tre så får du testa en. 1, 2, 3. Ja, en och en halv sekund nästan.
Ja, ganska bra. Ja.
Men du, varför pratar vi om detta?
Ja, du, varför gör vi det? Jo, men så här är det, att det pågår ett ständigt arbete med att se till att sekunden verkligen blir en sekund.
Och hur ser man till det då?
Ja, jo, då ger man sig ner till exempel i en cesiumatom och kollar på olika mikrovågor och sådär för att få det där exakt. Va? Men nu tycker man, nej, cesiumatom, det är för långsamt. Ytterbiumatomen. Det kan bli bättre.
Helt klart mer avancerat än vad du och jag kan åstadkomma i alla fall. Kulturnytt också, Jens Möller om Abba Björn som tar hjälp av AI.
Så här sjöng Björn Ulvaeus i slutet av 70-talet och nu håller han på att skriva en musikal. Och igår så berättade Abba Björn att han tar hjälp av AI-låtskrivarverktyg för att få nya idéer när han har kört fast någonstans i skaparprocessen. Abba Björn berättade här igår på en branschmässa i London och vår korrespondent rapporterar därifrån i Kulturnytt.
Om detta AI som ju så många håller på med just nu. Radiosporten har vi också här i form av William Grönlund. God morgon.
God morgon.
Du ska börja med ishockey idag.
Ja, för tidigt nu på morgonen efter förlängning lyckades Edmonton Oilers besegra Florida Panthers i den första matchen i Stanley Cup-finalserien. 4-3 blev det där och stor matchhjälte blev Leon Draisaitl som satte avgörandet 19,5 minut in i förlängningen. Annars hade två svenskar huvudrollerna. Mer om det i sändningarna.
NHL-dramatik, jag vet att du också kommer prata om en tennisikon, men vi sparar det till lite senare här i P1-morgon, där Pontus Håkansson och Gunilla Österlund producerar programmet. Närmast till Brasilien där det råder en hetsig debatt om en ny miljölag som kritiker menar kommer att leda till storskalig förstörelse i Amazonas. Den här lagen har röstats igenom av senaten men måste godkännas av presidenten innan den börjar gälla. Och nu så mobiliserar miljörörelsen för att stoppa det hela.
E olhar para a senhora, eu tô vendo uma ministra, eu não tô falando com a mulher.
Jag respekterar dig som kvinna men inte som minister, ropar en senator som tidigare sagt att han skulle vilja strypa miljöminister Marina Silva. En annan senator säger åt henne att hålla sig på sin plats. Den livesända debatten från senaten för några dagar sedan har chockat Brasilien och beskrivs som ett rasistiskt och sexistiskt angrepp på miljöministern som till slut lämnar salen.
Suspenda sessão por 2 minutos.
Sändningen bryts.
Foi você que a convidou?
Eu que convidei e agora convoquei.
Senator Lucas Barreto tillhör mittenhögern i brasiliansk politik. Han var den som bjöd in Marina Silva för att diskutera den nya föreslagna miljölagen som senaten just röstat igenom.
95% av nossa floresta primária está de pé.
Lucas visar mig klipp från sina sociala medier där han också kritiserar ministern.
Já tem 331 mil visualizações.
Ser du? Över 300 000 visningar, säger Lucas Barreto.
E tá crescendo.
Han är nöjd med lagförslaget.
Ah, vai facilitar tanto a BR lá quanto aqui e quanto as obras que estão paradas por falta de licenciamento.
Den nya miljölagen kommer modernisera Brasiliens miljöprövning, gör att vi kan asfaltera vägar vi behöver i Amazonas och borra efter olja utan att miljömyndigheten i Bama kan hindra det, eftersom det är projekt som ligger i nationens intresse. För ingen i Brasilien kan leva av träd eller löv, säger Lucas Barreto.
O problema é que ninguém faz dinheiro com casca de árvore nem com folha.
Men säger jag att bevara Amazonas ligger väl också i nationens intresse. Ja, men det gör vi redan, säger Lucas Barreto. Till skillnad från er rika länder i Europa. Ni har ju redan skövlat allt.
Tem um povo definido, desmataram tudo que tinha que desmatar.
I en konferenssal i norra Brasilia har brasilianska miljöorganisationer samlats för ett krismöte. De försöker nu mobilisera för att stoppa lagen, som de döpt till förödelselagen.
Ele desmonta todo o sistema nacional de meio ambiente no componente do licenciamento ambiental.
Den här lagen gör att miljöprövningarna i Brasilien nästan helt försvinner i de projekt som regeringen anser vara strategiskt viktiga, säger Malu Ribeiro. Och de andra runt bordet börjar rada upp projekt som hittills reglerats eller rent av stoppats av miljömyndigheten, men som nu antagligen kommer kunna genomföras. Vägar genom regnskogen, vattenkraftverk, oljeutvinning i Amazonflodens mynning, järnvägar, gruvor. Och, säger Marcus Wortmann, det här sker alltså samtidigt som Brasilien ska hålla i FN:s klimatkonferens i november. Och samtidigt som Amazonas närmar sig en punkt då skogen inte längre kan räddas. Lagförslaget har kommit till på initiativ från högeroppositionen som kontrollerar Brasiliens kongress. Men frågan är vad som kommer hända nu. Efter att underhuset godkänt senatens senaste ändringar måste president Lula da Silva skriva under lagen för att den ska börja gälla. Och miljöminister Marina Silva har varit öppet kritisk mot förslaget. Men Lula har varit tyst.
A pauta ambiental är isolada no governo. E o que aconteceu no Senado só aconteceu daquela forma.
Attackerna mot Marina Silva i senaten häromdagen gjorde det tydligt att regeringen inte bryr sig om miljöfrågan, säger Adriana Ramos. Varför ställde sig ingen regeringsföreträdare upp för att försvara henne?
O desmatamento zero. A restauração das florestas.
Utåt, till omvärlden, lovar Brasilien att stoppa skövlingen, återbeskoga Amazonas, skapa fler reservat. Och siffrorna för avskogningen går åt rätt håll. Men med den här lagen kommer inte det längre vara möjligt, säger Malu Ribeiro. Rogério Carvalho är stressad. Agendan är fulltecknad. Han ska iväg på möte till presidentpalatset. Rogério är regerande arbetarpartiets ledare i senaten och säger att Lula kommer skriva under lagen. Den kommer inte leda till all den där förstörelsen som miljöorganisationer hävdar, säger han.
Não vai mudar como as pessoas estão pensando.
Não.
Não.
Men
Det är ju inte bara miljöorganisationer som framför kritik. Även brasilianska forskare, tidigare miljöministrar och miljömyndigheten i Bama varnar ju för lagen, säger jag.
Você não pode ter obstrução.
Säger Rogério Carvalho. Vi kan inte ha ett land där Obama tillåts försena och sabotera viktiga infrastrukturprojekt.
Agora, o que nós não podemos é viver num país em que não se aprova nada.
Rogério ser inget problem med att presidenten kommer godkänna lagen nu, precis innan FN:s stora klimatkonferens hålls i Brasilien. Omvärldens eventuella kritik oroar inte honom.
Oh, eu vou parar porque a crítica internacional vai me, pelo amor de Deus. A crítica internacional é importante, mas nós também podemos fazer uma crítica.
Vi kan inte styra Brasilien utifrån vad omvärlden tycker. Ni har ju redan huggit ner all er skog. Ni fortsätter släppa ut och använda kolkraft. Ska ni kritisera oss?
Estão queimando carvão.
Vi är ingens bakgård.
Nós não somos o quintal de ninguém, não.
När jag påpekar att det är samma sak som jag får höra från högerns senatorer blir Rogério Carvalho irriterad.
Sim, mas isso é uma realidade. E porque eles falaram, eu não posso falar, isso não é verdade?
Vadå, bara för att de säger så kan inte jag göra det. Det är ju sanningen, säger Rogério Carvalho. Och skyndar iväg till ett möte med president Lula da Silva i presidentpalatset.
Entendeu? Eu vou ter que ir lá na outra. Tá bom?
Lotten Collin i Brasilia.
Och näst på tur, det är Kajsa Reike som är skådespelare och pedagog. Här är tankar för dagen.
Min vän berättar för mig om de år då hon aldrig hade råd. De år då hon räknade varenda krona. De år då hon nästan aldrig kunde unna sig. Om hon gjorde ett undantag, om hon tillät sig något utöver det nödvändiga, då fick hon räkna kronorna, både före och efter. Och det där att alltid behöva säga, tyvärr, vi har inte råd. Att inte kunna göra det där som andra tycktes göra. Inga storslagna saker, men lite guldkant på tillvaron. Och att inte kunna säga ja till barnet. Och känslan av att det syntes utanpå. En svag doft av ynklighet. Hon har inte råd. De har inte råd. Hon berättar också om minnen från uppväxten. Samma sak där. Känslan av att den knappa ekonomin gjorde henne annorlunda. Lite sämre på något vis. Ingen sa något, men hon visste. Hon var inte riktigt som de andra. De som hade. De som hade stugor, båtar, stora hus och allt vad det nu var. Allt det som hon och hennes familj inte hade. De hade annat. Annat som var oändligt värdefullt. De hade verkligen varann. Kärlek, kreativitet, en obändig förmåga att göra saker av nästan ingenting. Och de hade fantasin, den outtröttliga och outsinliga. Men ändå kände hon ett slags utanförskap inför de som hade riktiga saker, som hon tänkte ibland. Hon minns också den eviga längtan att slippa ha kontroll över pengarna. När barnet så kom blev det extra påtagligt igen. Den där längtan efter att få vara fri. Att slippa oron och det eviga räknandet. Naivt på ett sätt tänker hon nu, men är det för knapert så finns det ingen frihet. Hur fri man än är i tanken. Min vän sitter på ett fik den här dagen. Nu i väl vuxen ålder har hon råd. Nu kan hon unna sig. Det är skolavslutning. För andras barn, inte hennes. Hennes barn är sedan länge vuxen och oroar sig nästan aldrig för ekonomin. Hon har så hon klarar sig gott. Den här dagen är en sån där typisk svensk sommardag. Kylig och lite varm ändå. Och naturen är klädd i skira nyanser av grönt. In på kaféet kommer en kvinna och en ung flicka. En mamma och en dotter. De är lite fnissiga och stannar länge framför disken och tittar på alla godsaker som finns där. Min vän ser det direkt. De har inte råd. De har inte råd egentligen. De är finklädda, men kläderna är inte nya. och de ser sig lite osäkert omkring i lokalen. Som om de är oroliga att vi ska förstå varför de måste välja så noga. Flickan bestämmer sig till slut för en kaka och en liten dricka och mamman tar bara en kopp kaffe. De sätter sig vid ett av borden och pratar mjukt med varann. Det är ju en stor dag idag. Sommarlovet börjar. Flickan tar små, små tuggor av kakan. När min vän berättar det här känner jag hur tårarna bränner bakom ögonlocken. För också jag vet och minns.
Kajsarikes tankar för dagen. Och det är här i P1-morgon med Mikael Kulle denna torsdag. Strax om inreseförbud stoppade studentvisum och budgetprotester mot Trump från egna partiet. Vi ska höra vår USA-korrespondent och reportage utifrån skogen. Då handlar om gödsel och vad det kan leda till. Nu Ekots Annika Nordin när klockan är 6:30.
Allt fler äldre som har hemtjänst lider av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till, visar ny rapport från Socialstyrelsen. Det kan handla om hemtjänstpersonal som i arbetet möter människor som är påverkade eller utåtagerande. Rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar, men mer behövs. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning. Vid ett regeringsmöte påstod Putin att Ukrainas ledning har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina och där många civila dödas. USA förbjuder nu medborgare i 12 länder att resa in i landet. Bland länderna finns Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. President Trump har också skrivit under en presidentorder om att stoppa visum för utländska studenter på Harvard-universitetet. Här i Sverige väntas regeringen snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Skogsstyrelsen föreslår att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas och samtidigt så varnar forskare för att ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador. Liberalerna vill sänka straffbarhetsåldern från 15 till 13 år för de grövsta brotten. Företrädare för partiet skriver på DN Debatt att straffbarhetsåldern fortsatt generellt ska vara 15 år men under en femårsperiod sänkas till 13 år för brott som har ett minimistraff på fängelse i 4 år. Just nu så har SVT tekniska problem som påverkar sändningen av morgonstudion. SVT Nyheters hemsida fungerar som vanligt enligt SVT. Nu Ekonomiekot.
Och vi börjar med ett nedslag i det så kallade Lundinmålet. Det är knappt ett år kvar av Sveriges största rättegång. Och advokatnotorna är snart uppe i över 400 miljoner kronor. Advokat Torgny Wetterberg försvarar Ian Lundin, en av de två åtalade.
Ja, det är obegripligt att det här pågår, att de inte lägger ner.
Behandlingen i sal 34 fortsätter.
I ett år och 9 månader har Lundinmålet avhandlats i sal 34 i Stockholms tingsrätt. Ian Lundin och Alex Schneider, som var högst ansvariga för bolaget Lundin Oil, misstänks mot sitt nekande för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Det här efter att bolaget letat olja i Sudan under en period runt millennieskiftet, då landets regim, enligt åtalet, lät fördriva och döda civila för att underlätta företagets verksamhet. Förundersökningen inleddes för 15 år sedan. Nu återstår närmare ett år i rättegångssalen. Percy Bratt, ett av 4 målsägarbiträden, menar att processen måste få ta tid.
Det är ett väldigt viktigt mål som handlar om kommersiella aktörers medverkansansvar. Det är 32 målsägande som måste få berätta sina historier. Det är klart motiverat och viktigt att all den här omfattande utredningen läggs fram. Och då kommer det ta så här lång tid som det gör i det här målet.
Och reporter var Carl V. Andersson. Börsnamn, Tokyobörsen hittills minus 0,5%, Shanghai plus 0,1%, Hongkong plus 0,4%. I USA igår stängde Nasdaq upp 0,3% och Dow Jones ner 0,2%. Stockholmsbörsen igår plus 1,1%. En dollar kostar 9,59 kr, en euro 10,95.
Och efter ekonominyheter, Vetenskapsradion, Gustav Klarin om detta med tiden.
Ja, frågan är hur lång en sekund är. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny och mer precis definition av en sekund. Trots att dagens definition har en precision på en tiondels biljarddel.
Den baseras i dagsläget på inre egenskaper i en cesiumatom och med hjälp av radium eller mikrovågor.
Säger Jan Johansson på forskningsinstitutet RISE. Radio och mikrovågor är för långsamma. Vågor av synligt ljus är snabbare och kan därför ge en ännu mer precis definition. Man vill komma från dagens precision på en tiondels biljarddel till 100 gånger bättre, en triljondel. Vi snackar 18 decimaler. Sekunden är redan nu det enhetsmått som är mest precis. Ändå är det sekunden man vill finslipa. Ett skäl är att sekunden finns med i definitionen av andra enheter som ampere, volt och kilogram.
Dessutom är det ju så att hela vårt samhälle bygger ju på tid och frekvens. Vi pratar om kommunikationsnätverk, vi pratar om internet och vi pratar om elkraftsdistribution. Nästan allting har med antingen tid eller frekvens, alltså taktgivning, att göra.
Nu gäller det att enas internationellt om en atom, eller möjligen flera, som avger ljusvågor som kan ge en stabil sekundmätning. En av favoriterna är ytterbium, ett ämne som upptäcktes i Ytterby i Stockholms skärgård. Men det är mycket som ska testas och säkerställas, så det tar ett tag innan den nya sekunden är på plats.
Just nu räknar vi med att omdefinitionen bör kunna ske senast 2034.
Det säger Jan Johansson. Han är ansvarig för riksmätplatserna på RISE, där ansvaret i Sverige ligger för exakt mätning av flera storheter. Det vill vi mer om i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio Play, reporter Camilla Widebeck. Det råder stor brist på öppen sand. Det är någonting som missgynnar sandbin eftersom de bor i sanden. Men det går att hjälpa de hotade bina.
Mats, vad såg du nu för någonting?
Ja, det var ett svartpälsbi som kom in här.
Det säger Mats Jonsell, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, när vi står i blåsten och tittar på en anlagd sandhög i södra Uppsala. Annars går det rätt så dåligt för många av landets cirka 60 sandbinsarter. Nästan hälften av dem är hotade på det ena eller andra sättet. Ofta just på grund av brist på sand.
Och det är både boplatserna, men alltså blomresursen är minst lika viktig. Det hjälper inte att vi gör sandytor om vi runt omkring bara har gräsmatta.
Nej, för det är det de gör, sandbina, precis som tambin, samlar pollen och är på så vis viktiga pollinatörer.
Och när man mäter mängden pollination i landskapet så visar det sig att de vilda bina har nog större del av pollinationen än man kanske först tänkte sig.
Cirka 85% av sandbinas livsmiljö i södra Uppsala, där vi står, har försvunnit de senaste 75 åren, visar en studie som Mats Jonsell har varit delaktig i. Och man kan anta att det är på liknande sätt i övriga Sverige, säger Mats, som sammanfattar studien så här.
Vi har ju sett minskningen av sandmarken. Den är ju väldigt stor och då måste vi dra slutsatsen att det kan finnas det som man kallar för en utdöende skuld. När det har minskat så mycket så kan det finnas kvar arter som lever vidare fastän habitatet egentligen är för litet. Men vi kan i studien också se att de här små sandytorna som man konstruerar, de är faktiskt användbara. De gör nytta. De här bina kommer snabbt och koloniserar och bor i dem. Så att Gör man sådana åtgärder så har det nytta. Men här kommer svartfältsbiet.
Ja, titta!
Där kommer den.
Ja.
Joakim Lindvall, reporter. Vi kan förvänta oss vackra, röda eller brandgula solnedgångar den kommande tiden, uppger europeiska vädertjänsten Copernicus. Det är på grund av rök från skogsbränder i de kanadensiska provinserna Manitoba och Saskatchewan. Brandröken har transporterats över Atlanten och nått Europa under de senaste dagarna. Prognoserna visar på ytterligare rökmoln den här veckan. Men luften vi andas kommer troligen inte att drabbas eftersom röken finns på högre höjder. Och det kommer också damm och liknande som går andra vägen från Sahara till Västindien. Ett inslag här på CNN som jag såg precis, disigt i Västindien på grund av att det blåser sand över haven. Det ryker och dammar om planeten.
Så kan det vara, men spektakulära solnedgångar, något att se fram emot. Ja. Men än så länge bara morgon, och från USA så har det i natt kommit besked om ett inreseförbud för medborgare från 12 länder, bland annat Iran, Somalia och Eritrea. Det här är ett av flera beslut från president Trump som också stoppar visum för utländska Harvard-studenter. Vår korrespondent i USA, i San Francisco, Roger Wilson, finns nu med oss. Om vi skulle börja med det här inreseförbudet, kortfattat, vad innebär det?
Ja, som du sa, från och med måndag så förbjuds medborgare från 12 länder att resa in i USA. Och dessutom så stoppar man medborgare från ytterligare 7 länder från att få permanenta uppehållstillstånd eller turist- och studentvisum i USA. Och där gäller det bland annat Kuba och Venezuela. Det här var ett ganska väntat förbud trots allt från Trump. Det har cirkulerat listor på de här länderna ett tag, men det kom, å andra sidan, det formella beslutet kom helt utan förvarning.
Och själva inreseförbudet, hur skiljer det sig mot tidigare sådana förbud som Trump-administrationen tagit till?
Fler länder jämfört med förra gången som Trump var president, och rent generellt så säger man att det här förslaget eller det här beslutet är mer välformulerat och genomarbetat än vad det var första gången Trump var president. Då hamnade ju ärendet genast i domstol, och det var många turer och man fick skriva om sitt beslut lite grann för att få det att gälla. Nu tror man att det här ska hålla på ett helt annat sätt, och i och med att det också har funnits de här uppgifterna i förväg, vilka länder det skulle kunna röra sig om, så kommer inte heller det kaos som uppstod på vissa flygplatser förra gången som Trump var president att uppstå. Troligtvis kommer inte det heller bli några större motdemonstrationer. Det var ju väldigt tydligt första gången Trump var president att folk protesterade mot de här inreseförbuden. Det intresset verkar vara betydligt mindre numera.
När det gäller agerandet då mot Harvard-universitetet då från Vita huset med visumstopp nu, konsekvenserna som det kan få då?
Jag antar att det här beslutet kommer att hamna i domstol, precis som tidigare försök från Trump-administrationen att på olika sätt sätta hårt mot hårt när det gäller Harvard-universitetet. Men dagens besked i alla fall stänger ut universitetet från studentvisumprogrammet för nya studenter. De som redan har studentvisum och är från andra länder än USA och studerar på Harvard, deras öde kommer att avgöras av utrikesministern Marco Rubio. Det ligger på hans bord att besluta hur det ska bli med det här. Och det här är ju en ytterligare en upptrappning mellan Harvard och Trump-administrationen, där ju Harvard är det universitet som tagit tydliga strid mot Trump-regeringen när det gäller de olika sätt som Trump-administrationen vill påverka lärosäten och få tillgång till information om utländska studenter. Men även Columbia-universitetet i New York har råkat illa ut nu. Där överväger man att dra in deras tillstånd att bedriva studier och vara berättigade till studentlån och liknande. Så att även om man går med på Trump-administrationens krav, så betyder inte det att man inte kan råka ut för konsekvenser.
Det om beskeden från Vita huset i natt, men det har ju också kommit en del kritik vad gäller Donald Trumps budgetförslag. Vi kan väl höra hur det har låtit nyligen.
You know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not doesn't decrease it, and undermines the work that the DOGE team is doing. I think a bill can be big, or it can be beautiful. I don't know if it can be both.
Ja, det var techmiljardären Elon Musk som ju själv haft uppdrag i Vita huset. Han säger sig vara besviken över allt för stora utgifter som skulle spä på budgetunderskottet för USA. Och det finns också flera republikanska senatorer som är kritiska och hotar att sätta stopp för det här budgetförslaget. Roger Wilson, varför denna kritik mot Trumps budget?
Ja, från Musks sida kanske lite oväntad kritik. Det var ju så sent som i fredag som han hade sin avtackning i ovala rummet med Donald Trump och slutade sitt jobb då formellt på Doge som skulle ju sköta nedskärningar inom den statliga administrationen. Men nu på bara några dagar har ju då Elon Musk blivit Trump-administrationens stora kritiker. Även om han inte kritiserar Trump så kritiserar han det här lagförslaget, det här utgiftspaketet extremt starkt på sociala medier. Och försöka helt enkelt få kongressledamöter att ändra sig, stoppa det här förslaget. Och hotar väl också med att han tycker att man ska rösta bort de som röstar igenom det här. Och ytterst så handlar det om att trots att man då genomför en hel del försäkringar, en hel del besparingar bland annat inom sjukförsäkringssystemet. Så kommer det här förslaget, troligtvis det här utgiftspaketet, troligtvis på sikt att ändå betyda att statsskulden ökar i USA. Och den är ju väldigt stor, 36 000 miljarder dollar är statsskulden på och motsvarar mer än 120% av BNP i landet. Så trots besparingar så är det ändå ett utgiftspaket som Elon Musk bland annat då anser försämrar ekonomin i USA.
Och även flera senatorer då från Trumps eget parti. Men just det här med att det skulle öka statsskulden på sikt samtidigt som Trump sagt sig ha som prioritering att minska USAs statsskuld. Hur ska man då förstå det?
Han har ju en annan prioritet också. Det är att permanenta de skattesänkningar han gjorde förra gången han var president. Och även ytterligare införa en del skattelättnader. Och det där betyder väl att man inte riktigt... Det betyder att man inte får ihop helt enkelt utgifterna och inkomsterna. Och samtidigt så finns det också, förutom de här som då tycker att man sparar för lite, så finns det också andra republikaner på olika platser som är oroliga över att deras väljare ska drabbas när till exempel miljoner amerikaner beräknas förlora sin sjukförsäkring fram till om 10 år ungefär. Så politik är kompromisser, framförallt i USA är det svårt att få till kompromisserna. Och en person som Elon Musk är nu inte heller van vid att kompromissa i sin roll som företagsledare. Så det är väl två olika temperament som möts här, företagsledaren mot det politiska spelet.
Återstår att se om budgeten då passerar, klarar sig genom senaten. Roger Wilson, vår USA-korrespondent, får hålla koll på det åt oss fortsättningsvis. Tack så mycket. Nu ska vi tillbaka till Sverige och ut i skogen och höra mer om vad som kan hända när skogen gödslas. Regeringen har planer på att öka den typen av insatser för att träden ska växa snabbare. Men det finns nackdelar också. Forskare har varnat för ökande problem med torka och värre skador vid stormar. Vi ska höra Hjalmar Laudon som är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Det som vi så att säga oroar oss mest för vad gäller framtiden, det är osäkerheten som man kan komma i om man börjar storskaligt att använda gödsel. Att det kan få konsekvenser just för känsligheten mot stormar, mot torka. Och då lägga ner en massa resurser på, och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer. Det kan liksom få, det kan slå bak ut och få motsatt effekter än det man önskar.
Vi står mitt i ett forskningsexperiment i grönskogen några mil väster om Umeå. Alla träd runt oss är lika gamla, men på ena sidan har granarna fått växa i sin egen takt och på andra sidan har forskarna hällt på rejält med gödsel, betydligt mer än vad man gör i det vanliga skogsbruket.
Och så här är det också gödslat, så träden är också väldigt höga och stora här.
De gödslade granarna ser ju minst dubbelt så tjocka ut i stammen.
Ja, minst, ja. Det är också väldigt mycket mer döda grenar eller döda träd som ligger här. Träden blir ju känsligare för toppbrott. De blir känsligare för att blåsa omkull. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket näring. Om de inte har samma rotsystem så har de inte samma fäste i marken. Och då kan de lättare blåsa omkull. De blir känsligare för vattenbegränsning. Så där det är väldigt torrt så kan de liksom få sådana effekter. Och ett träd som inte får tillräckligt med vatten blir känsligt för att bli angripna utav olika skadegörare. Hela trädet är ju påverkat. Så det här mår ju inte bra, den här granen.
För ett par år sedan utredde Hjalmar Laudon tillsammans med flera andra forskare effekterna av ökad skogsgödsling och kom fram till att de negativa effekterna var för stora. Men regeringen vill alltså gödsla mer skog efter en period när träden i Sverige vuxit betydligt långsammare än tidigare. Något som bidrar till att vi ser ut att missa EUs klimatmål för skogen eftersom den fångar mindre koldioxid då. Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Och enligt myndigheten kan den årliga gödselspridningen öka från 30 000 hektar till 50 000 hektar per år. Men man lyfter samtidigt risker som ökad känslighet för storm och torka och att det blir mindre bär och svamp i skogen. Professor Hjalmar Laudon på SLU visar att det blir stor skillnad på marken i gödslad skog.
Den där skogen är väldigt mörk. Det är bara mossa på marken. Blåbärsris försvinner. Och framförallt då i områden som, där det finns mycket renlav så påverkas ju den väldigt negativt av gödslingen.
Det finns ytterligare ett förslag om ökad gödsling och det kommer från miljömålsberedningen där en majoritet av riksdagspartierna vill att staten ska betala skogsägare för att gödsla mer som ett steg mot att klara EUs klimatmål. Professor Hjalmar Laudon är skeptisk.
Gödslingen kommer inte att lösa den frågan. Det är som ett blindskott på något sätt. Det ger en viss tillväxtökning, men den kommer vara marginell. Det kommer inte kunna svara upp på den så att säga kolskuld vi har.
Redan i sommar kommer hundratals ton vita gödselkulor att regna över skogar i norr. Och det är från en helikopter med gödselspridare. Bland annat gör skogsägarföreningen Norra Skog sin största gödselsatsning någonsin. Den produktionsansvariga Carl Sköld säger att intresset bland markägarna är stort.
Det rör sig väl i dagsläget om mellan 60-70 objekt som vi ska åka och gödsla då. Skogsägarna ska ju som sagt få hjälp och få ekonomisk nytta för dem samtidigt som de bidrar till en stor samhällsnytta i framtiden genom att binda den här koldioxiden såklart.
Ska man hålla på med skogsgödsling om det finns såna här ändå osäkerheter och risker?
Ja, givetvis så man måste ju utföra åtgärden så noggrant som möjligt. Vi måste ju minimera risker så gott det bara går. Men skogsbruket är en jätteviktig del av Sverige och ja, men risker tas ju egentligen hela tiden.
Varken liberala klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari eller landsbygdsminister Peter Kullgren, kristdemokrat, vill bli intervjuade om riskerna med ökad skogsgödsling. Peter Kullgren skriver till Ekot att regeringen värnar om skogsnäringens konkurrenskraft och att det är av stor vikt att öka tillväxten i skogen. Skogsstyrelsens förslag bereds nu i regeringskansliet. För att nå EUs klimatmål finns andra alternativ än skogsgödsling, säger professor Hjalmar Laudon.
Och det är ju liksom att försöka minska avverkningen. Det är det enda som man kan påverka på kort sikt. Eller göra andra åtgärder. Man kan göra kompensationsåtgärder på andra så att säga, delar utav de här klimatöverenskommelser man har gjort på EU. Och det verkar man inte vilja ta i med tång, så att det är svårt då. Då hamnar man i gödslet.
Säger Hjalmar Laudon vid Sveriges lantbruksuniversitet och reporter var Magdalena Martinsson. Ekot om en stund om det senaste utspelet från Rysslands president Putin vad gäller Ukraina, men närmast kulturnytt Jens Möller om ABBA och AI.
Musikern Björn Ulvaeus skriver på en ny musikal och då tar han hjälp av artificiell intelligens, alltså AI. Det här berättade den 80-årige ABBA-legendaren när han igår framträdde på branschmässan South by Southwest i London.
It's fantastic. It is such a great tool.
Fantastiskt, vilket redskap, sa Ulvaeus som en av huvudattraktionerna på mässan. Att bolla med en maskin som ger dig idéer om hur du kan gå vidare.
It's unimaginable that you can bounce back and forth with a machine which can give you ideas.
I samtalet på scenen berättade Ulvaeus att han till 3/4 känner sig klar med den nya musikalen, men vill inte avslöja mer än så. Frågan om AI och kreatörers upphovsrätt är laddad. På flera andra seminarier på mässan här i London har det höjts varnande fingrar mot att AI, som med en knapptryckning kan skapa musik, film och bilder, riskerar att rycka undan mattan för de som försörjer sig på detta. Ulvaeus är ordförande i den internationella branschorganisationen för kreatörer, CISAC, och har tidigare medverkat i upprop som kräver att techbolagen ska betala när de använder upphovsrättsskyddat material för att ta fram AI-modeller. Igår upprepade han sitt budskap: de som skapat musiken måste få betalt.
The AI music generators, they train on all the world's music, and for that we feel that they should be paying something.
Pontus Mattsson, London.
Ett populärt band i Mexiko måste betala böter på runt 350 000 kronor för att ha framfört flera sånger som glorifierar drogkarteller. Det uppger lokala myndigheter i stan Chihuahua. Vid en konsert i helgen så spelade det här bandet Los Tucanes de Tijuana flera så kallade narkokorridos. Det här är en kontroversiell men växande musikgenre med texter om då till exempel livet inom illegal narkotikahandel. Mikael Kulle.
Jo, närmast så kommer SMHI:s Katarina Andersson med en hel del sol till oss. God morgon.
God morgon. Det stämmer bra det. Idag får stora delar av landet sol varvat med moln. Gårdagens kallfront med regn och skurar över mellersta och norra Norrland fortsätter sakta åt nordost. I eftermiddag når nästa omgång med skurar in över Västra Götaland och fortsätter under kvällen och natten upp över södra halvan av landet. En gul varning för höga flöden gäller Korpån i Västerbottens län, Mellansjöarna, Medvattnet och Storarksjön. Risken för skogsbrand är stor i delar av Östra Götaland, Östra Svealand och på norra Gotland. Risken för gräsbrand är stor eller mycket stor i delar av fjälltrakterna från Härjedalen till sydligaste Lappland. Prognos till imorgon bitti. Hela Götaland får sol som efterhand varvas med moln. På dagen 16-20 grader. Under eftermiddagen börjar regnskurar att leta sig in över västkusten och molnigheten ökar ytterligare. Skurarna fortsätter också att breda ut sig åt nordost, men troligen får Blekinge, östra Småland, Öland och Gotland mest uppehåll. I natt 10-15 grader. Vinden blir sydvästlig eller sydlig på dagen med upp mot friska vindbyar. Hela Svealand får en hel del sol som framförallt i de västra landskapen varvas med moln och kanske någon lokal skur. På dagen 13-18 grader, i de östra landskapen 17-20 grader. Under kvällen och natten breder moln och skurar ut sig från sydväst. I natt 8-13 grader. Sydvästlig vind, dagtid med friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela södra Norrland. Det sista regnet drar bort även från norra Jämtland och Ångermanland. Och det bjuds på en dag där solen varvas med stackmoln. I Jämtlandsfjällen möjligen någon skur. På dagen 14-19 grader. I fjällen 10-15. Under kvällen och natten breder moln och skurar ut sig från sydväst. I natt 6-11 grader. Vinden blir sydvästlig, tidvis med friska vindbyar, men i natt avtagande sydlig vind. Hela norra Norrland, mulet väder med regn och skurar som under dagen sakta rör sig norrut och följs av uppsprickande molntäcke med lite sol. på dagen från 13 till 18 grader i söder till 10 till 15 grader i fjällen och i norr. De sista skurarna lämnar norra fjällen och Tornedalen först under kvällen, samtidigt som ett mindre stråk med skurar rör sig norrut över Västerbottens län. I natt klart till halvklart och 5 till 10 grader. I fjällen och norra Lappland lokalt ner runt noll. Vind mellan syd och väst med friska vindbyar. I natt svag växlande vind. Vidare imorgon får norra Norrland först soligt väder. I övrigt mycket moln och skurar. Ett lite mer sammanhängande regn rör sig också upp över Götaland och under kvällen över Svealand. Klockan 6 hade Stockholm 13 grader, Göteborg 11, Malmö och Kalmar 12. Karlskrona och Visby 13, Jönköpings flygplats och Karlstad 9, Norrköping och Gävle 11, Mora 10, Sundsvall, Östersund och Umeå 9, Vilhelmina 10, Luleå 9 och Kiruna hade 8 grader. Och åter till Mikael Kulle.
Och en torsdag är det, men med fredagskänsla. Vi har ju helgdag imorgon, men allra närmast framför oss så är det nyheter i programmet. När klockan slår 7, Annika Nordin, vad väntar?
Det handlar om utmaningar för hemtjänsten när äldre dricker allt mer alkohol.
Och om en kvart pratar vi om att skicka fångar till fängelse i Estland. Hur det ska fungera, kriminalvårdens generaldirektör och facket är på väg hit.
USA inför inreseförbud för 12 länder. Putin utesluter vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Personal inom hemtjänsten träffar allt fler äldre som har problem med alkohol.
Det kan bero på en ökad ensamhet, en ökad psykisk ohälsa.
Det är rubrikerna i Morgonekot. Och först så ska vi till USA. Där har president Donald Trump undertecknat ett inreseförbud för medborgare från 12 nationer. Och det handlar om USAs säkerhet, menar Trump.
We will not allow people to enter our country who wish to do us harm. And nothing will stop us from keeping America safe.
I ett uttalande uppgav Donald Trump flera olika säkerhetsbrister som skäl till att medborgare från vissa länder nu stoppas från att resa in i USA. Trump-administrationen hävdar att det till exempel kan handla om förekomsten av terrorister i vissa länder, men också svårigheter att genomföra bakgrundskontroller på de som vill ta sig in i USA. Eller att personer från vissa av de här länderna är överrepresenterade när det gäller att personer stannar längre i USA än vad deras visum tillåter. Inreseförbudet börjar gälla från och med måndag och berör medborgare från 12 länder, bland annat Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran och Yemen. Medborgare från ytterligare 7 länder stoppas från att få permanenta uppehållstillstånd samt turist- och studentvisum i USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Donald Trump trappade också upp konflikten med Harvard-universitetet ytterligare i natt genom att stänga av Harvard från USAs program för studentvisum. Det skulle stoppa nya studenter från utlandet från att studera på Harvard. Utrikesministern Marco Rubio ska sedan avgöra om befintliga visum bland studenter på Harvard ska dras in. Trump-administrationen har tidigare dragit in anslag till universitetet efter bland annat anklagelser om antisemitism på Harvard i samband med pro-palestinska demonstrationer. Medan Harvard-universitetet och sin sida menar att Trump-administrationen försöker inskränka den akademiska friheten genom en kravlista på åtgärder man vill se på universitetet. Roger Wilson, San Francisco.
Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över massor med hemlig data. Det här uppger säkerhetskällor för tidningen Kyiv Post. Och bland de saker som ukrainska underrättelsetjänsten kommit över så finns listor över personal, upphandlingar och protokoll från interna möten. Tupolev bygger många av de strategiska bombplan som avfyrar robotar mot Ukraina. Och Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning, som han i ett regeringsmöte påstår har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц.
Alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de två tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav 1 barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sen februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU har släppt ännu en video på nära 5 minuter från operation Spindelväv. Drönarna filmar flygbaserna och svävar över ryska strategiska bombplan täckta med svarta bildäck. USA hävdar att minst 20 plan förstördes, färre än den ukrainska versionen men dubbelt fler mot den ryska. Putin nämnde inte alls den generande operationen vid regeringsmötet igår kväll. Däremot sa han att det varken kan bli någon vapenvila som Ukraina föreslagit eller möte mellan ländernas presidenter. Vad finns det att tala om med de som använder terror? Varför ska vi uppmuntra dem och ge dem en frist i striderna så de kan fylla på med mer västliga vapen och utföra fler sprängdåd mot ryska civila, sa han. Även här haltar beskrivningen betydligt då antalet dödade civila i Ukraina närmar sig 15 000 när de ryska civila dödsoffren är några 100. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Nordkorea lovar ovillkorligt stöd för Rysslands krig i Ukraina och inom alla områden. Det här sa Nordkoreas ledare Kim Jong-un vid ett möte med chefen för det ryska säkerhetsrådet Sergej Shoigu. Och Nordkorea och Ryssland är överens om att utöka samarbetet. Här i Sverige så lider allt fler äldre som har hemtjänst av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Isabella Björling är utredare där och en av dem som har tagit fram rapporten.
Det kan bero på en ökad ensamhet, en ökad psykisk ohälsa.
Antalet personer som är 65 år eller äldre som har hemtjänstinsatser och identifierade alkoholproblem har ökat. Under 2023 var det drygt 6100 personer, vilket är en ökning med 73% på 10 år enligt rapporten. Eftersom att siffrorna endast baseras på de personer som fått identifierat riskbruk eller beroende, så är sannolikheten stor för att det också finns ett mörkertal enligt Socialstyrelsen. För hemtjänstpersonalen innebär det växande problemet större utmaningar, säger Isabella Björling.
De äldreomsorgschefer vi frågat vittnar om att personalen kan möta människor som är påverkade, utagerande eller befinner sig i mycket svåra livssituationer och att de många gånger saknar verktyg för hur de ska hantera situationen.
Rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar. Men Isabella Björling säger att mer behövs.
Ja, men vi tror ju att man behöver göra fler saker. Man behöver, äldreomsorgen kan arbeta med att öka personalens kompetens och utveckla nya arbetssätt för att hantera den här växande gruppen. Men vi ser också att man behöver stärka sin interna samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen. Men också tillsammans med regionens olika verksamheter öka samarbetet så att de äldre med den här typen av problematik får stöd och insatser efter behov.
Utredaren Isabella Björling vid Socialstyrelsen sa det. Reporter här var Linn Hallberg. En kvinna i 20-årsåldern knivskars utomhus i Lysekil strax efter midnatt. Hon fördes med ambulans till sjukhus med oklara skador. En man i samma ålder greps vid platsen och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och övergrepp i rättssak. SVT har tekniska problem som påverkar sändningen av morgonstudion. Det här skriver SVT på sin sajt. Sändningen skulle börja klockan 6 nu på morgonen men har fortfarande inte kommit igång. SVTs hemsida fungerar som vanligt. Och tekniska problem gör att det inte går att spela upp direktsändningar och se kanalerna i SVT Play. Och där står det att SVT beklagar det här och arbetar för att lösa problemet snart. Regeringen väntas snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Samtidigt så har forskare varnat för att ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador. Hjalmar Lauden är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Det kan få konsekvenser just för känsligheten mot stormar, mot torka. Och då lägga ner en massa resurser på. Och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer. Det kan, liksom få, det kan slå bak ut och få motsatseffekter än det man önskar.
I granskogen utanför Umeå visar Hjalmar Laudon vad som händer med granar som har fått mycket gödsel under många år.
Träden är också väldigt höga och stora här.
De gödslade granarna ser ju minst dubbelt så tjocka ut i stammen.
Ja, det är också väldigt mycket mer döda träd som ligger här. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket